Högsommaren har lagt sin tunga filt över landet och kanske sitter du som lyssnar i just detta nu i köerna utanför Söderköping. Där har vi i podcasten Obiter Dictum befunnit oss i över 11 år nu, mitt i den bildliga kön, i väntan på att komma fram till den perfekta kulturupplevelsen, eller åtminstone en bra wikisida. Och här sitter vi också idag, jag som heter Billy Rimgard och min kollega brovaktaren Tobias Nordström.
Tjena. Hallå där, hallå, hallå.
Tror du på den perfekta kulturupplevelsen?
I stunden tror jag på den. Alltså man har ju varit på konserter där man bara känner så här, that's it, jag är klar. Det blir aldrig bättre än så här. Sen så här i efterhand så kan man liksom aldrig åter... man kan aldrig reconnecta till den upplevelsen, för att även... Men hur många gånger har man inte gått på den enkla att man så här får tag på en live-inspelning av från det bandet på den turnén och bara, nu ska jag uppleva det här igen. Och så bara, ah, fan, ganska risigt.
Ja, men det är väl för att upplevelsen är perfekt i känslan, men inte intellektuellt, så att säga.
Exakt, exakt.
Jag är ju stark anhängare där av hermeneutikerna, och framförallt en teoretiker inom hermeneutiken som heter Gadamer, som pratar om förståelsehorisonten och menar att så här, det finns, hur ska man summera hermeneutiken? Det är väl typ att så här, man förstår helheten genom delarna, och genom helheten förstår man även delarna, och att det sker liksom... Om man till exempel läser en bok så sker det hela tiden en tolkningsprocess av vad som sker i boken. Och du förhåller hela tiden de enskilda händelserna till en helhet, och därmed förstår du berättelsen. Men du förstår också de enskilda händelserna bara för att du har ett grepp om en helhet, så att säga. Det är väl den hermeneutiska cirkeln. Men då menar Gadamer helt enkelt att så här, den där cirkeln kan ju liksom pågå i all oändlighet. Att du förstår mer och mer och mer av världen, och därmed så förstår du även... de enheterna i världen mer och mer, och att det då i teorin finns en liksom en perfekt förståelse av världen där du tar in allt, men den det här med horisonten är liksom då att du når liksom aldrig dit, utan det förblir någonting som bara du kan jaga på något sätt.
Jag har ofta fått kritik när jag ska spela en låt och säger det här är en av världens 10 bästa låtar. Men som jag tolkar dig så ger Gadamer mig rätt i stunden.
Ja, det skulle jag nog göra. Det är väl med att det är taskigt. Det är lite som så här, den här grejen som Jonathan Unge pratar om. Att, eller om det var någon pratade i alla fall om det här med att man ska aldrig säga, när någon ska dra en anekdot, säga det här med att det här är bra. Det här är riktigt just det, bra. Just det. Det är lite samma. Man presenterar inte en av världens 10 bästa låtar med det här är en av världens 10 bästa låtar. För förväntningarna blir direkt skyhöga.
Ja, det finns något i det, absolut. Det, så kan det vara.
Är du redo för en ny installation av det splitter nya segmentet ytterligare ett bevis på att vi lever i en dystopi?
Jag vet inte om jag är redo, men jag bör väl börja göra mig redo för den nya världen.
Ja, jag känner att de här kommer komma hela hösten nu. Så är det bara.
Muntert kända när vi är under den fjärde vågen med någon ny mutation som vaccinet inte biter på. Och så kommer du och bara, nå, det har återigen blivit dags.
Ja, jag tänker att jag ska liksom göra mitt... Eller så här, jag lovar att det här segmentet kommer alltid vara coronafritt. Någon form av utmaning måste det ändå finnas, för annars är det liksom för lätt. Men vi gör precis som vi gjorde första gången vi körde det här segmentet. Jag läser en rubrik och förklarar rubriken och varför det kanske hintar om att vi nog lever i en dystopi.
Kommer det här segmentet behöva ha en jingle?
Det skadar ju inte att ha en jingle. Liksom, jingeln är bara en ill av en atombombsexplosion typ. Det räcker. Okej, då kommer rubriken här. Canon put AI cameras in its Chinese offices that only let smiling people work inside. Det här är alltså då en berättelse som publicerades i Verge. Jag såg det var i lite andra medier också. Och framförallt så hämtar den uppgifter från en, vad heter det, ett större reportage i The Financial Times om hur då kinesiska företag kontrollerar sina arbetare. Det är så här, nya finns det ris i Kina är kontrollerar kinesiska företag sina arbetare, känns det som. Mm. Men i den här rapporten då, så eller i det här reportaget så pratas det om att de håller koll på vilka program olika anställda använder på sina datorer. Man använder AI och algoritmer för att kartlägga deras produktivitet, och man kollar på CCTV-kameror hur långa lunchraster de tar, och man använder till och med mobilappar för att tracka de anställdas rörelser utanför kontoret. Det är liksom the Orwellian nightmare på något sätt, i full action. Och jag tänker lite grann så att inget nytt under solen med det. Men den här nya grejen då är då att tech-företaget Canon, kanske främst berömt för att göra kameror, gör väl även scanners och skrivare och sånt, men de har helt enkelt installerat kameror då på sitt kontor som sitter utanför mötesrum och annat, som har då det de kallar för AI-enabled smile recognition. Som är då till för att bara, om man har till exempel bokat ett möte, då får du inte gå in på mötet om inte den här AI:n tycker att du är glad. Ja. Det här är då för att säkerställa att de anställda är 100% glada alltid.
Åh, jävlar. Men om man ska ha en typ så här postmortemöte efter ett haveri liksom, ska man komma in och vara all
då
smiles?
Ska du ha positiv energi in i det mötet. Men ja, det är ju liksom ett sånt här, man skulle kunna argumentera för att det är lite, om det nu är målet att alla ska vara 100% glada, lite grann så här att behandla symptomen och inte sjukdomen, om man liksom, om själva fundamentet för glädjen är att en AI kan räkna ut om du är glad genom ett leende eller inte.
Det är så fantastiskt, för det är ändå så här, ja, men så här, alltså vissa, det där du nämnde om att liksom man har kontroll över vilka program som är installerade på datorn och så vidare. Jag har inte så stora problem med det faktiskt, för där är ju liksom datorn är ju ändå, det är ju arbetsplatsens pryl och det är mitt arbetsverktyg, och om då, liksom, man ska ha kontroll, alltså att IT-avdelningen har kontroll över vilka program som installeras eller till och med vad man gör. Alltså så här, jag får ju lön för att vara där och göra en viss grej och använda deras verktyg. Jag tycker inte just den är så kontroversiell, men däremot när man kommer in på såna här saker där det handlar om liksom 50 år av produktivitetsstudier och liksom postindustriell liksom teori kring kollaborering och hur vi fungerar i grupper liksom. Att man bara skickar ut genom fönstret för att sminka bara ett leende, så är allt fine. Sen om man är liksom noll produktiv eller använder 10% av sin kreativa förmåga och så vidare, det skiter man i, eftersom bara man ler så är man en duktig arbetare. Det är liksom så kontraproduktivt på något vis. Det finns liksom ingenting, alltså. Det är klart att man vill ha positiv energi på möten. Det suger att dra igång en workshop eller ett möte och så är det liksom dålig energi. Men det finns ju metoder och verktyg för att göra liksom. Brukar köra sådana här, alltså att man inleder med en sån tömningsövning där man bara får vara, bara spursalt som tyngre än, och sen så kan man lägga det åt sidan och sen fokusera på vad mötet ska handla om, typ. Det är liksom så kontraproduktivt. Jag förstår inte den som, alltså det är ju riktigt dåliga chefer liksom som tar såna här beslut, tänker jag.
Ja, men verkligen. Och jag tänkte också på det här utifrån någon aspekt av, vad heter det? Om, alltså man tänker, idén som man har haft alltid om AI-apokalypsen är ju liksom, det är ju Terminator-scenariot. AI vaknar och vänder sig mot människan på något sätt. Men jag tycker ändå att det börjar bli ganska tydligt att det är inte så AI-apokalypsen kommer fungera, utan det är liksom att vi bit för bit liksom förändrar oss själva i, till AI:ns intresser på något sätt. Alltså, och då menar jag inte AI:n som i en singularitet, utan AI:n som maskinerna och hur deras algoritmer fungerar. Alltså jag tänker liksom på hur vi med glädje och vilja scrollar igenom Facebook-flöden och annat som har liksom algoritmstyrt hur vi tar del av nyheter och information, till en sån här sak där vi liksom börjar anpassa att vi, hur vi använder musklerna i våra ansiktet för att göra AI glad. Alltså förstår jag vad jag menar på något sätt, att det lite successivt bara så anpassar vi oss efter datorn på något sätt.
Alltså jag tror att man måste sluta prata om AI eller datorn eller maskinen som enheten.
Ja.
Därför att egentligen så är det bara ett verktyg, ett maktverktyg för företagen.
Ja.
Det är liksom någon som har, alltså don't kill the messenger, tänker jag. Det är ledordet när vi kritiserar AI, för AI har inte gjort något fel. Den är bara tränad. Det är som en attackhund.
Ja, men och det är liksom också hela den här grejen med att vi är så benägna att vilja använda ny teknik även ifall den nya tekniken är sämre än den gamla tekniken. Alltså ett tidigt exempel på detta som jag minns Fredrik Lindström nämnde i sitt sommarprat, som jag ändå tycker är ett väldigt tydligt exempel, var den här typen av voice recognition-tjänster som ett tag var populära i olika supporttelefoner. Alltså man ringer en telefonsupport och så är det en robotröst som säger beskriv ditt ärende, och så ska man liksom säga fakturafrågor. Du behöver hjälp med fakturafrågor. Och vad heter det? Ett ökänt exempel som fanns ett tag var väl den här att SJ hade en röststyrd tjänst där man skulle kunna boka tågbiljetter. Så skulle man säga, du vill åka från, ska man säga, Alingsås. Och grejen var ju att det var ju liksom otaliga exempel på när det där blev fel då. Att orter som hade lite liknande namn hamnade, liksom dök upp, man kunde liksom inte få rätt och så vidare. Och det var ju då ett ganska tydligt exempel, tänker jag, på att så här, man har en ny teknik som man tänker kommer spara tid, kommer göra saker smidiga. Man implementerar den och sen får den liksom motsatt effekt. Det blir mindre effektivt. Men man har den här nya tekniken, så därför måste man använda den. Det känns som att det kan vara lite samma just nu med face recognition. Att man liksom så här, man inser att så här, nu har vi tillräckligt kraftfulla program för att kunna använda face recognition till massa saker. Vi inför det på massa saker, så sparar vi massa tid och effektiviserar och så vidare. Men liksom resultatet blir egentligen någonting helt annat. Ett annat exempel på face recognition som ju har varit ett haveri är ju de här amerikanska face recognition AI-grejerna där man då har tränat... De ansikten man har fått träna har kommit från amerikanska fängelser, vilket har gjort att den här AI tror att till exempel svarta människor är mindre glada och mer våldsbenägna, för att foton på afroamerikaner i fängelser kanske inte är de mest representativa för hur en glad människa ser ut, exempelvis. Det är liksom så att vi matar data som ger fel, liksom, fel utslag. Mm.
Gud, jag får såna flashback till när man stod med 12 pints i kroppen och stod och skrek i sin Nokia till SLs, den här voice, alltså rösttjänsten. Nu ska man åka tunnelbana mot Fruängen. Och den bara, du vill åka till Frövägen. Och så var det någonstans Frövägen i Upplands Väsby eller någonting. 2 timmar och 45 minuters restid. Och man ville bara veta när tunnelbanan hemgick mitt i natten någonstans på Medborgarplatsen. Många gånger man har stått och skrikit i raseri till en döv... Jag känner att det började lite mörkt, det här avsnittet.
Ja, men jag tänkte så här, som vi har pratat om förut, vi evolutionärt rensar ut alla glada människor. Först rensade vi ut alla liksom, vad ska man säga, först hade jag en tråkig harang om gadamer och hermeneutiken. Då försvinner liksom alla härliga människor. Så nu är det bara liksom nördarna kvar. Och sen tar vi även då den här dystopin. Då försvinner alla glada nördar. Så nu är det bara sådana som är som exakt du och jag kvar.
Ja, nu börjar Oddpod efter en kvart. Välkommen till avsnitt 291. Vi fick Jag fick en gott hojt efter vårt snack om 53-åringen i förra avsnittet.
Mm.
En skön, alltså vi hovrade ju lite på tanken, är det här en Oddpod-lyssnare som är lite skön och så vidare. Någon hörde av sig med en story som är lite ett varningens finger, att förmodligen kanske snarare är en typ av person som har ett visst modus operandi här i världen. Den här personen som hörde av sig...
Don't we all, höll jag på att säga.
Ja, exakt. Lyssnaren som hörde av sig berättade att hen hade jobbat på ett stort infrastrukturprojekt. Där det, ja, men det, liksom, det byggdes och det lät. Men man hade gjort mätningar och det var ju liksom inte... Ja, det var, ja, man höll ju koll på det där liksom. Mm. Då var det en person som var som var någon form av konstnär, musiker, som började anmäla dem därför att ljuden stannar ju ändå kvar i luften i 3 månader efter att man har arbetat, och det störde honom i hans arbete. Och den här
okej, okay, ja. Det låter vi bara passera sådär, eller?
Det är klart att det är så, eller hur?
Ja, jo.
Den här korrespondensen eskalerar. Det görs mätningar. Det är liksom inget udda. Så. Men det här slutar med att det blir något möte på någon slags kontor. Och han kommer dit och bygger en modell av staden med hjälp av potatisar och diskborstar och andra grejer.
Är du säker på att det här inte var en del av konstprojektet? Liksom trolla med potatisar och diskborstar.
Och kicken i det här är ju då efter mötet. När de på myndigheten inser att den här modellen måste ju diarieföras.
Mm. Måste den verkligen det? Kan jag känna. I det här fallet kanske det var så att det räckte med en bild, eller?
Vet inte hur de löste det, men vet att det blev en vissa frågetecken kring hur man diarieför en potatis. Men det vi tar med oss är väl att ljud stannar i luften upp till 3 månader. Och att jag själv kan ju känna att det kanske är lite over the top. Någonstans går det från att vara kul till att bara vara rätt koko liksom.
Ja. Men man tassar ju in i någon form av elallergiland där. Någonstans.
Ja, just det.
Men jag är ändå fortfarande nyfiken på 53-åringen. Vad heter det? Alltså så här, jag är inte egentligen så nyfiken på 53-åringen vem han är och så där. Utan jag är med, alltså jag är egentligen bara mest veta vad han gör. Alltså vad, ja. vad är projektet?
Just.
vad används den här strömmen till? Alltså så jag är fullt medveten om att antagligen så är det bara någon form av liksom rättshaverism där han har, ja men, de här servrarna och liksom massa datorer och värmeelement och annat på för att fucka med kommunen. Men man vill ju ändå, och möjligheten finns att det är liksom Pirate Bay som står där, så vill man ju veta det. Vad är det för fildelning egentligen?
Verkligen. En annan bara snabb flashback från förra avsnittet. Vi gjorde ett försök med Vicky Roulette. Med blandat resultat, får man väl kalla det.
Vilket väl ändå får sägas. Jag tänkte på det efterhand. När vi hade spelat in så var du och jag lite så här, det där blev väl så där ungefär. Men jag tänkte också på att så här, det är väl lite poängen med en roulette också.
Alltså,
och om man vann varje gång på rouletten, då vore det inte rouletten, så att säga.
Exakt. Och huset vinner alltid. Så hur kan vi bli huset?
Ja.
Men vi har förstått på feedbacken vi har fått att konceptet i sig ändå har något. Det kom ett förslag på Twitter att vi borde göra en stream där vi sitter och går igenom wikisidor som andra har submittat till oss. Alltså att du som lyssnar submittar din liksom, alltså bra wikisidor. Och att man liksom gör en roulette med dem snarare. Så att man har en bra bulk att utgå ifrån. Så att det inte är...
Då är det ju mer att man snurrar på chokladhjulet, så att säga.
Vinst alltså, varje gång!
Exakt. Det är inga duds med, liksom.
Exakt. Och jag vet inte riktigt, alltså så här stream eller ett avsnitt, jag vet inte. Men jag tycker att grundidén låter kul. Så vad säger som att vi sätter upp wiki@oddpod.se så kan man mejla dit.
Ja.
Jag löser det tills att det här avsnittet släpps. Så wiki, alltså med W då förstås, wiki@oddpod.se. Och det, här finns det ingen, alltså det behöver inte vara någon verkshöjd. Inga så här romanlånga wikisidor behövs, utan bomba med kul, sköna grejer liksom. Och det kan vara precis vad som helst.
En fråga där, måste det vara specifikt Wikipedia? För jag tänker, det finns ju andra wikis där ute.
Jag vet inte, jag såg ju något här lite begränsningen, för att det du föreslår är ju egentligen skicka din länk.
Nej, för alltså så här, jag tänker att alla wikis är ju på något sätt användargenererat innehåll. Det är ju liksom inte skicka en nyhetsstory, men sen finns det ju liksom olika fandomsidor och annat. Men jag kan definitivt se tjusningen att renodla det till just Wikipedia. Det är ju en... det gör ju någonting... Alltså, så, ja, jag tycker, nu när jag tänker efter så tycker jag att vi renodlar det till Wikipedia. Just för att undvika smala knassidor som det, på samma sätt som att inte vi kollar stories från en ding-ding-värld, för att det liksom finns inget intressant i det. När det är på Wikipedia så kommer det ändå med någon form av implicit kvalitetsgarant på ett sätt som det inte gör om det kommer från vilken random wiki som helst.
Jag tänker också, för slutprodukten, vad den nu blir, så tror jag att det blir roligare om det är Wikipedia som är lite mer allmängiltigt än att vi landar in på någon sån här, något cliffhanger-event från någon anime som varken du eller jag har sett, och så ska vi läsa den wiki-entryt typ. Med all respekt för det, även cliffhangern, att den kanske är ascool, så tänker jag att det kanske blir lite mer tillgängligt.
Nu kommer det ju komma wiki-entries om anime cliffhangers från Wikipedia istället.
Ja, men det utgår jag från.
Det är helt okej. Jag skulle också vilja göra en kort uppföljning på någonting vi pratade om för ett antal avsnitt. Jag minns inte hur länge sedan det var, men jag efterlyste ju lite utopiskildringar inom fiktionen. Och fick ett helt gäng faktiskt, av skiftande kvalitet. Många är jättebra, några lite sämre. Men vad heter det? Det är ju, man märker ju direkt när man börjar ge sig in det här i det här med utopiskildringarna, att det är ju bökigt. Alltså det är ju någonting som man märker att de författarna som skriver om det brottas med. Och jag fick ett intressant exempel från Mattias Kjelltoft, som tipsade om bokserien Ring of Fire, som då även kallas 1632. Där premissen är att en amerikansk småstad från år 2000 förflyttas tillbaka i tiden till Tyskland 1632, mitt under då 30-åriga kriget. Och så händer då massa grejer. Det liksom blir ju lite så här en korsning mellan någon form av tidsresa och alternate history. Men en liksom en del i kontentan här är att för tyskarna på 1600-talet så är det här 2000-talets samhället som kommer från USA då, de ser det som en slags utopi. Alltså både teknologiskt och politiskt, att det finns massa saker där som är liksom drömmen på något sätt. Och liksom då det här gamla feodalsamhället som ju var på utgången då 1600-talet, det kastas liksom åt sidan och man börjar bygga någonting nytt utifrån då det här man lär sig från framtiden på något sätt. Mattias slår också till att en kul bonus för svenska läsare är att Sverige och Gustav II Adolf spelar en stor roll. Men jag tänkte på det här just i det här upplägget, att det här med liksom att framställa 2000-talets samhälle som en utopi utifrån ett 1600-tals perspektiv. Att så här, det är ju intressant ett intressant grepp, såklart, och ställer ju utopi... Det är snarare som att man så börjar ifrågasätta utopi-begreppet på något sätt. Vilket ju också kanske gör det lite till en cop-out, att man så här säger att det är ju relativt. För en grottmänniska som kämpar med att få i sig mat varje dag, så är den materiella trygghet som finns idag en utopi. Men och så tänkte jag mer på det, och så började jag inse då det här med att om det är så att den här liksom demokratiska utopin, eller vad man ska kalla det, där alla liksom är lika mycket värda och allting sånt, om den funkar. Alltså, och så här, om man tänker att man definierar en utopi på något sätt om att alla mår bra, eller att alla liksom har det gott, då kräver ju det att alla också tycker att alla ska ha det gott för att det ska vara en utopi. Liksom nazisten eller rasisten eller vem det nu är som inte tycker att alla är lika mycket värda, tycker ju inte att en värld där alla faktiskt är lika mycket värda är en utopi, så att säga. Och då tänkte jag på liksom så här, exempelvis då Star Trek, som ju liksom presenterar det här som att det är också lite av en cop-out, men det är också ett sätt, jag förstår varför man gör det, att liksom så här, problem som rasism och sexism har liksom bara inom citationstecken övervunnits. Vi har liksom kommit till en högre insikt där de sakerna inte är problem längre. Och det, då tänkte jag så här, måste det vara så en utopi, tänker du, frågar jag dig. Måste liksom en utopi innebära en slags kommunistisk samsyn? Finns det en utopi där folk tycker och har olika uppfattningar om världen?
Hmm. Det är intressant. Men jag tänker att en utopi för de flesta, men jag tänker att ordet rättvisa, oavsett om den är materiell eller om den handlar om tolerans eller någonting sånt, så tänker jag att ordet rättvisa och jämlikhet på något sätt är centrala i utopi-idén. Och det är väl det som gör den så himla svår att uppnå, eftersom alltså även vi är en flock, vi kommer liksom look for guidance, någon kommer ta en ledarroll, och det kan ju funka jättebra ett tag, men sen om ledarrollen stiger den personen åt huvudet, eller om gruppen börjar förlita sig för mycket på ledaren, att liksom så, alltså ganska fort så börjar man ju justera vad jämlikhet är. Så alltså utopin som någon slags alltså inte anarki liksom, det är väl det närmaste man kommer liksom en utopi, den anarkistiska kommunen där man odlar mat och tar hand om varandra typ. Det är ju också en, ja,
en naiv dröm.
Den är ju också begränsande på något vis. För det, ja, jag läste en, jag fick en väldigt intressant bok i födelsedagspresent av min tjej. Den heter Pocket Atlas of Remote Islands, skriven av Judith Skalansky. Hon växte upp i DDR och satt och drömde och tittade på kartor. Och så har hon liksom gått igenom många sådana här små öar som ligger ute i Stilla havet eller så. Och det finns ju ganska många utopi-stories från dem. Där, du vet, någon österrikisk läkare säger fuck off till samhället och flyttar till en obeboelig ö och bygger sin kommun där. Och det spårar ju alltid ur, liksom. Det är ju ofelbart. Jag tänkte, i kommande avsnitt så ska vi gå igenom en del av de här öarna. För en del,
kul.
En del är otroligt, otroligt bra backstories på. Och det är på något sätt som att det finns liksom, jag tror att vi inom mänskligheten så här, ordet utopi är också relativt. Alltså du pratar om det relativa, grottmänniska versus nu, och det är lätt att tänka sen när man sitter och är missnöjd med världen och tänker så här på AI som kräver att man ler för att gå på ett möte. då är det lätt att tänka så här. Jo, men under industriella revolutionen så hade min 10-åring jobbat i gruva 12 timmar per dag och dött av lungsot vid 35 års ålder. Liksom. Så att vi har det ändå ganska bra. Alltså det är lätt att tänka så relativt. Men det jag tror att man missar, det är nog att så här, begreppet utopi är nog väldigt olika beroende på vilken individ du pratar med.
Mm.
Pratar man med en entreprenör så är väl en utopi ett ställe där man kan bygga sina företag stora och investera och göra liksom bra affärer. Så. Pratar man med någon hippie så är utopin att bo på en liten gård i Värmland och vara självförsörjande. Alltså det finns många typer av utopier. Och jag tror att så här, alla tar inte avstånd i just rättvisa och jämlikhet. Men det är det som vi har tagit för, alltså satt någon slags likhetstecken bakom utopin med.
Mm. Mm. Jo, men jag tänker ju snarare liksom så här, ja, men alltså den grundläggande frågan jag menar på något sätt är ju också så här, just så här, behöver utopin för att vi ska kunna se den som just en utopi vara universell? Alltså det som du säger med att det finns olika syner på utopi. Ja, men blir det då en utopi egentligen? Alltså för jag vet inte, det är kanske jag som överdefinierar begreppet utopi, men jag tänker ju att innefattar ändå en idé om att alla har det bra och alla är nöjda och glada. Och det är ju liksom, det bygger ju också då på att, alltså det spelar ingen roll vad samsynen är vi har kommit överens om. Alltså vad det är som gör alla glada är egentligen irrelevant. Om det är att vi tycker att alla är jämlika eller att vi tycker att vi liksom genetiskt rensar bort svaga individer. Det är egentligen irrelevant. Om alla på jorden helt plötsligt skulle vara nöjda med att vi liksom gör styrkemätningar på barn och alla som är för svaga avrättas. Om alla skulle tycka att det är perfekt och må jättebra av det, då är ju det en utopi, trots att vi inte tycker det, så att säga. Och det är ju det där som gör det till ett bökigt begrepp på något plan, att just så här, går det att förlika? Går det att ha en tanke om att så här, det finns den här universaliteten överhuvudtaget? Det tror jag inte att det gör. Men det är det som gör det till en intressant tankelek på något sätt. Jag tänker liksom att det blir nästan som en så här religiös tanke, att du måste snarare tro på någonting alltså på den här utopin för att den ska vara riktig på ett plan. Det var intressant att du nämnde liksom riskkapitalister och annat, vad deras utopier, men jag har pluggat ekonomisk historia under våren och då inser man ju ganska snabbt till exempel att men så här, de liberala ekonomiska tänkarnas liksom urfader Adam Smith och hans liksom andra samtida tänkare påminner ju väldigt mycket om Marx och kommunisterna i att man har liksom den här synen i princip på att om vi bara inför det här systemet och låter det run its course så kommer vi uppnå liksom ett slags perfekt harmoni. Precis som att liksom Marx tänker att om vi bara tar kontroll över produktionsmedlen och liksom låter världen förenas i kommunism, då kommer liksom allt bli harmoni. Och det är det som på något är liksom det attraktiva med båda tankesystemen på något sätt, men också det som liksom gör dem mer till nästan religion än till faktisk politisk teori på ett plan. Att man liksom så här, man säger så här kommer det bli, men det finns liksom egentligen inga bevis för att det kommer äga rum. Man bortser från människans natur i båda fallen. Alltså det kommer finnas giriga människor som roffar åt sig eller exploaterar andra människor. Och det blir ju liksom brister i systemet på något sätt.
Och någonstans kan man tänka sig så här, det finns ju, alltså bortom nationalstaten så finns det ju massa gemenskaper som man tar väldigt lite hänsyn till. Alltså exempelvis att jag har förmodligen mer gemensamt med någon som har en liknande bakgrund och alltså liknande intressen och så vidare som kommer från Teheran än jag har med någon som bor i liksom mellersta Sverige men är väldigt olik liksom mig. Så. Och då skulle man kunna dra tanken till att så här, jo, men om det fanns många olika samhällen, olika utopier där man liksom klustrade då folk som har olika syn på utopin, skulle det gå? Men då kommer ju en annan aspekt in, nämligen att det finns ju inget sammanhang som är för litet för att konflikter ska uppstå.
Absolut.
Jag menar, den arga lappen i tvättstugan, den kommer ju finnas oavsett liksom hur man klustrar. Det kommer ju alltid finnas den typen av motsättningar. Och då behöver det inte längre handla om de här stora dragen. Ska vi vara en självförsörjande kommun eller ska vi vara ett AI-drivet techsamhälle? Liksom? Utan då kommer det handla om såna här saker som liksom, ska äggen vara vändstekta eller lösa? Så, jag tror att det finns något så här inbyggt i att vi är väl liksom inte...
Det är väl som det South Park, det fanns ett gäng South Park-avsnitt som utspelades i någon form av så här framtidsdystopi där ateisterna hade utrotat all religion och nu bråkar de om vad ateism är.
Ja, liksom, exakt så. Muntert.
Ja, absolut.
Jag ska bara säga det. För några avsnitt sen så gav jag en extremt vag beskrivning av ett arkadspel som jag spelade i november 1987 på väg hem från Tomteland i Dalarna. Henrik Klippström hörde av sig på Twitter och föreslog rätt spel. Jag måste bara säga, jag är så imponerad att plocka det från den lilla... Russian Crash heter det, av Capcom. Går att spela i browser. Så jag har ju ett projekt där jag försöker ta reda på om allt var bättre förr egentligen. Och det kommer nu ingå i det. Rapport kommer komma här i höst i Oddpod. Där vi till slut får reda på om det var bättre förr. Men det här är ett stort steg framåt i det projektet.
Okej. Okay. är det ett stort steg framåt i det projektet?
Ja, men jag trodde aldrig jag skulle få reda på vad det var. Och det såg ju inte alls ut som jag. Alltså, när jag började kolla en playthrough på YouTube så såg det såklart inte alls ut som jag minns det överhuvudtaget.
Men får jag gissa här att Russian Crash kanske var bättre förr?
Alltså, så
det blir också relativt, tänker jag. Och så, om det var bättre förr blir ju att förr var det här bättre, så att säga.
Just det. Vi får se. Jag ska avlägga en rapport så småningom. Det är sommarsäsong i Himalaya. Jag ska bara göra ett snabbt nedslag. Den sydkoreanska klättraren Kim Hong-bin. För 3 decennier sedan så förlorade han alla sina fingrar när han klättrade Denali, som är också ett berg. Så han var tvungen att amputera alla fingrar och efter det så svor han att han skulle bestiga samtliga 14 8000 meters berg som finns. Alltså utan fingrar. Och...
Förlåt, innan du fortsätter. Jag gissar att det är bökigt att bestiga berg utan fingrar.
Det gissar jag också. Jag har ingen aning. Men...
Det känns som att en grundläggande bult inom bergsklättring är att kunna hålla i saker.
Exakt, det känns som det, va? Men fram till i sommar hade han lyckats med 13 av dem och hade bara Broad Peak kvar som han skulle ta sig an här nu i juli. Och lyckades. Han plockade sin 14:e 8000 meters berg. Men föll tyvärr till sin död på vägen ner.
Vad fan? Vad är det här för avsnitt? Jag satt och tänkte när du sa att han hade lyckats, bara skönt, äntligen en solskenshistoria i det här mörkret. Ja.
Så Kim Hong-bin, ja, hatten av, bra gjort, men ja, vila i frid.
Ja, shit. Så då har vi liksom konstaterat att, vad heter det, vi lever i en dystopi. Vi har konstaterat att den här dystopin är fylld av rättshaverister. Att det inte finns, att det inte finns några utopier, att det kanske antagligen inte var bättre förr, och sen nu då att om man har projekt för att ta revansch på livet så finns det stor risk att man faller ihop död.
Drömmar dör först, helt enkelt.
Drömmar dör först, ja, exakt. Men vi gör väl så, vi fortsätter väl bara i liksom ilfart ner i det här svarta hålet med en kort grej till. Jag fastnade förra veckan.
Och det, som är... det här är alltså innan vi kommer fram till noir-cirkeln.
Ja, NATO och EU och flera andra, men framförallt NATO är intressant i det här fallet, fördömde i veckan för första gången någonsin en, vad heter det, cyberattack. Mm. Det här var efter att Joe Biden och USA har gått ut och kritiserat Kina för en cyberattack de har gjort mot Microsoft, och då närmare bestämt Microsoft Exchange, som har inneburit att Kina har kunnat läsa ofantligt mycket olika mejl och tagit över system hos olika grenar av den amerikanska regimen. Allt ifrån säkerhetsgrejer till företag och military contractors och annat. Och det här var, först trodde man att den här attacken var en rysk attack. Men när man då tittade närmare på det så insåg man att den var kinesisk och att den var gjord av, jag minns inte vad de heter nu, men det finns en sån, vad heter, informations del gren i den kinesiska underrättelsetjänsten. Det var de som låg bakom den här attacken, så det är liksom inte någon liten kinesisk hackergrupp, utan det är... vad heter det, statligt finansierad cyberterrorism, eller vad man ska kalla det, cyberkrigsföring. Och det här var då liksom intressant. Jag lyssnade på en podd från New York Times där de diskuterade det här och pratade om att så här, det är väldigt mycket att man har ju gått ut och kritiserat ryska cyberattacker förut väldigt mycket från amerikanskt håll, men inte kritiserat så många kinesiska cyberattacker, och det handlar väldigt mycket om att man inte vill rubba den här balansen. Alltså USA har liksom inte så mycket handelsutbyte med Ryssland. Medan man då har sin ekonomi starkt knuten till den kinesiska industrin och ekonomin. Och det här gör liksom dels att man säljer mycket amerikanska produkter till Kina, men också att man framförallt importerar väldigt mycket arbetskraft och annat från Kina. Eller importerar arbetskraft, man använder kinesisk arbetskraft för att tillverka amerikanska produkter och annat. Det här har liksom lett till att så här, man inte har velat kritisera för att det är känsligt och man vill inte ha konflikt och så vidare. Nu då så är ju, blir det annat ljud i skällan när USA och NATO fördömer den här attacken. Vi får se vad det leder till. Det finns ju en tanke här med att det här är liksom början på en upptrappning i det här hackerkriget som vi har pratat om ändå pågår i några år här nu i Oddpod. Och jag hörde en intressant jämförelse i den här New York Times-podden där de pratade om det här. Om att så här, reporten jämförde med kalla kriget, att det är som att så här, det pågår som ett litet arms race med, man vet att man har massa olika teknologiska capabilities med det här. Och det sker liksom hela tiden en liten upptrappning i hur vidriga saker man gör. Än så länge är det liksom inte saker som faktiskt kostar människoliv och så vidare. Men liksom så här, hur långt kommer det här gå innan vi når dit? Alltså när kommer första cyberattacken där man slår ut liksom elnät, man slår ut vad heter det, ventilationssystem, man slår ut vattensystem och så vidare. För när det händer, då är det ju helt plötsligt då kliver vi upp på någonting annat. Vad tror du, kommer det ske?
Det tror jag absolut. Jag har ju lyssnat mycket på podden Darknet Diaries som du tipsade mig om, som tar upp olika, varje avsnitt handlar om en attack eller en incident eller någon form av, ja, porträtt av någon person som har varit inblandad i saker och ting. Och där tog de ju upp ett extremt intressant case där Ryssland attackerade Ukraina med malware som slog ut liksom all betalnings... alla bankomater slutade funka och ja, så. Och den var ju inställd på att bara gå på ukrainska datorer. Men det fanns ju ett ukrainskt shippingföretag som hade kontor i Rotterdam, i hamnen. Och det hamnade ju på deras datorer och började sprida sig där. Så även liksom Rotterdams logistikhantering slogs ut med milslånga köer av lastbilar med containrar som följde. Och Maersks, hela Maersks liksom internationella containerhantering låg nere flera dagar. Mm. Och det var ju inte en, det var inte en, liksom en konsekvens som var avsedd att det skulle ske, utan det var ju, man skulle ju bara jävlas med Ukraina och liksom sätta lite käppar i de kievska hjulen. Och sånt där är jag helt övertygad om att det kommer ske. Framförallt liksom om man, alltså om man kombinerar det med olika typer av påverkanskampanjer med deepfakes och allt sånt där, så tror jag att det kan bli riktig röra. För jag tror inte att gemene man, eller vad man ska säga, är så, har så stor förståelse för att det här pågår, så att säga.
Nej.
När jag ser någonting, liksom det anonyma kontot som postar en film och säger det här är Lübeck igår, ni måste sätta press på era politiker, typ. Då höjer man ju lite på ögonbrynen och blir lite så här, är det här för intressant? Så börjar man titta. Men det gör ju liksom inte, alltså min mamma skulle inte göra det liksom. Och jag tror att det där är nu blir det så jävla mörkt där avsnittet, men nej, men jag tror att vi närmar oss liksom en perfect storm av just den där typen av mjukare content, alltså content som produceras med olika liksom intentioner. Mm. Den i kombination med allt det här som ligger och puttrar under ytan med olika typer av statsfinansierat liksom cyberkrig. Någonstans så kommer det där nå en kokpunkt där det, ja, där det kommer bli stökigt liksom.
Mm. Ja, intressant. Jag tänker att den här, vad heter det, ransomware-grejen som slog ut Coops betalsystem, jag tänker att det var inte en ögonöppnare, men ett bra exempel på någonting som i Sverige åtminstone för första gången nådde ett större allmänt medvetande, för att det blev någonting som påverkade massa människor här på ett sätt som de inte liksom hade sett förut. Vi kommer ju definitivt se mer av detta, tror jag.
Mm. Klicka inte på länkar, mina vänner.
Nej.
Hörru, ska vi försöka avrunda det här på en lite... Körschemat såg inte så mörkt ut, eller hur?
Nej, det gjorde det verkligen inte. Och vad heter, jag tror att så här... Jag tror att egentligen så är varje vecka så här mörkt, men vi kanske är dåliga på att reflektera över det bara. Nu hade vi hade ingen grej som var lite kittade lite härligt. Så då kändes det som att allting var så här mörkt, men jag tror att det kanske är ganska typ så här svart varje vecka.
Emopodden är vi. Men till den här veckan, vi fortsätter ju med Noir-cirkeln. Det här var plats 14, va?
Stämmer bra.
Och det var filmen Act of Violence från 1948 vi såg. Började med en sån underbar kvälls... mitt i natten vy. En haltande man i trenchcoat kommer över en gata och knackar på en dörr. Det var liksom... Det är väl noir, va?
Det får man definitivt säga. Det är ju också, det var intressant tyckte jag, för att jag vet inte exakt var det här ska utspela sig, men vi ser stadsvyn i början mer ut som New York. Det ser mer ut som östkust än västkust.
Mm.
Eller?
Ja, men jag tror att det var östkust.
Ja, för sen är ju det behöver ju inte betyda någonting, men Santa Lisa, jag ninna googlar här var Santa Lisa ligger, som ju dyker upp flera gånger. Det ligger i Kalifornien ligger någonting som heter Santa Clara, men det Det kanske är en uppdiktad stad, Santa Lisa.
De reste ju en del också i filmen ju.
Det är sant. Det
mycket resa.
Ja, men det slog mig bara med öppningsscenen och att det var New York, att mycket noir känns som att det mer utspelar sig på västkusten än på östkusten. Vad heter det? Vi kan väl återkomma till varför längre fram kanske. Men vad heter det? Jag måste säga att jag gillade väldigt mycket. Den här filmen handlar ju om två stycken framförallt andra världskriget veteraner. Den ena då som bär på en slags skuld och ett dåligt samvete över att han har... Den här filmen skulle kunna heta Golar har inga polare också. Ja. Han har alltså då golat ner, han satt i tyst... krigsfånge vid ett tyst läger tillsammans med andra amerikanska soldater. Och när de här andra amerikanska soldaterna skulle iscensätta ett rymningsförsök så tjallade han till en SS-officer och det ledde till att de här amerikanska soldaterna blev dödade under rymningsförsöket. Så, och nu då hemma i USA så har han liksom satt ihop sitt liv igen, han har skaffat fru och barn, men så kommer då en av dem som överlevde det här rymningsförsöket helt dyker plötsligt upp och ska utkräva hämnd. Lite Raskolnikov sådär.
Ja, och det jag noterade var så här, jag har faktiskt tänkt på det i de tidigare filmerna vi har sett, att de har mestadels varit inspelade i slutet av 40, början av 50-talet, men kriget har varit, det har inte nämnts i dem.
Ja, men det har väl lite, i till exempel Riddarfalken från Malta nämndes det väl.
Just det, men då var det mer en krigsskatt. Alltså traumat, alltså det har ju främst handlat om män mellan 30 och 40, eller mellan 20 och 30, män som förmodligen var med i kriget eller som liksom var inblandade på något sätt. Och de här filmerna har liksom duckat för liksom de traumarna och hur trasiga de var. Det är nästan som att alltså där liksom alla filmer från 80-talet hade en Vietnamveteran som hade lite liksom PTSD efter vad han hade sett och varit med om. Så är det som att de här noir-rullarna nästan aktivt inte har tagit upp det. Och jag har liksom tänkt på det i de tidigare, att det har varit elefanten i rummet lite grann. Att du har de här beväpnade, hårda, farliga männen som dödar utan att blinka. Och man liksom tar inte ens upp möjligheten till att det finns liksom krigstrauman där bakom. Och jag har funderat på om det var liksom ett sätt att bearbeta det som hände också. Att den här typen av våldsam, mörk fiktion var någonting som blev ett utlopp. Dels för anhöriga som fick hem liksom trasiga människor från kriget. Men också kanske för de inblandade som använde det för att bearbeta. Jag vet inte. Men det var intressant att den här då är så starkt rotad i det som hände i kriget på ett tydligt sätt.
Ja, och jag tycker framförallt att storyn här, jag håller helt med det du säger, och det är väldigt intressant. Men här känns det verkligen som att storyn tar ju närmast strypgrepp på hela den här grejen. Och den gör ett ganska bra jobb, tycker jag, ändå med att hålla huvudpersonen Frank som en förhållandevis sympatisk figur. Alltså, även ifall han, det är uppenbart att han har gjort någonting hemskt, och han, märker vi ju, lider av det här, men har ju också förträngt, eller inte förträngt, men liksom hållit det långt borta från sig för att det är jobbigt att konfronteras med. Men jag tycker att filmen gör ett väldigt bra jobb med att hålla honom förhållandevis sympatisk även efter man har fått reda på vad han har gjort och så vidare, att så här. Jag vet inte, jag köpte i alla fall att han inte menade någonting illa med det han gjorde i krigslägret. Alltså att hans mål var liksom inte att försöka ställa sig in hos SS eller att vilja sina vänner väl, utan jag tror att han verkligen gjorde det av oro för sina vänner som skulle försöka fly i hopp om att då SS skulle liksom förstöra den här tunneln så att de inte skulle kunna försöka fly, snarare än att de istället bara skulle mörda allihopa.
Just
naivt såklart, men som sagt, jag tycker filmen gör ett bra jobb med att lyckas sälja den idén ändå på något sätt. Och det enda jag hade lite svårt för, eller svårt för kanske fel ord, men jag tyckte att slutet var inte moralistiskt, men lite så här, alltså att Frank dör kändes lite så här som att man ville försöka tillfredsställa publiken lite grann. Att så här, ja, vad tragiskt. Han gick det här ödet till mötes för att han åts upp av sin skuld liksom.
Ja.
När han i slutet liksom tar en kula för sin gamla soldatkamrat liksom.
Joe heter han.
Joe, ja precis. Jag hade liksom sett, det hade varit mycket intressantare tycker jag om Joe hade dött i slutet.
Ja.
Alltså Frank får leva med skulden som ett sätt liksom att ännu mer understryka att det som är liksom värst med krig, det är liksom, det är just tanken på att du kan inte få upprättelse i jättemånga fall, utan du får liksom leva med det där resten av ditt liv. För här är det ju som att filmen vill ge Frank lite upprättelse på slutet genom att visa att, ja, men han var en bra kille, och liksom när Joe står över hans lik och säger att jag kommer berätta för hans fru att han dog, så är det liksom med ett mått av jag hatar honom inte längre, jag förlåter honom.
Just det.
Och det så här, det är lite, ja, jag vet inte, jag, som sagt, jag förstår att man gör så för att det är liksom storytelling 101 på ett sätt. Men det hade varit intressantare just att behålla den här känslan av skuld på något vis och just trycka på det här med att man kommer aldrig undan.
Mm. Den var lite, den här var ju, jämfört med många av de andra vi har sett, så har det handlat om vad ska man säga, det har varit lite invecklat, det har varit många rörliga delar, det har varit flera agendor som har varit i rörelse, det har varit lite missförstånd, det har varit fram och tillbaka lite så, kanske lite mer som vi är vana att se filmer idag. Den här var ju väldigt straightforward. Det var ju liksom Joe jagar Frank.
Ja.
Och det finns ju en intressant moralisk fråga i det där, att så här, Frank lever ett hotshot-liv tillbaka i samhället och är liksom real estate developer och håller på och går på fina middagar och dricker och sånt, medan Joe haltar omkring och bara liksom uppäten av det här hatet typ. Men det var ju ändå en ganska endimensionell handling på något vis.
Jo, absolut. Och jag tänker på, alltså utöver Sunset Boulevard så är ju det här den enda som inte har rört sig bland några direkta kriminella element. Visst, han träffar på den här yrkesmördaren, men det är ju inte en berättelse som utspelar sig i samhällets skuggsida på samma sätt som de flesta andra filmer vi har sett i Norra cirkeln. Och jag tänker att det här är ju liksom mer en karaktärstudie. Om man tänker att flera av de andra filmerna också igen då, utöver Sunset Boulevard, har ju karaktärerna varit väldigt mycket så sina arketyper. Så försöker ju ändå den här filmen ha en slags karaktärsutveckling av Frank, och vi ska liksom förstå honom och vi ska se hur han utvecklas och vi ska få reda på vad det är han har varit utsatt för och hur han konfronteras med det. Medan då, som sagt, många av de andra filmerna är mycket mer att vi har en hårdbarkad privatdeckare eller någonting i huvudrollen som kanske inte förändras så mycket under resans gång. Utan det är mer, vad heter det, att den nystar upp den här orsakskedjan som ofta är lite invecklad. Så det gör ju att den sticker ut lite grann. Men jag tyckte ändå att det fanns en ganska tydlig liksom noir-känsla med den här, vad heter det, det är som att man använder den här liksom jakten, eller Joes liksom. Det är väldigt snyggt till exempel den här scenen när Frank och hans fru gömmer sig hemma och liksom drar ner rullgardinerna, och så hör man liksom den haltande Joe stryka runt utanför huset. Ja. Det är väldigt effektivt och snyggt berättande med hur man använder ljud i den scenen liksom.
En snygg allegori också kring, alltså så här, Joe som Franks förflutna som är på väg att hinna ikapp honom på något vis.
Ja, verkligen. Så jag gillade den. Jag hade aldrig hört talas om Act of Violence, och tycker den, jag kände att så, den här borde lyftas i fler sammanhang, för att det var, vad heter det, en ganska välskriven liten film.
John T. Chans lista fortsätter att leverera, kan vi konstatera.
Absolut.
Vad är på menyn till nästa gång?
Ja, då är det plats nummer 13. Och då ska vi fram på 50-talet igen. Det är 1953 och vi ska se filmen Pickup on South Street.
Gillar det.
Bra titel.
Ja, verkligen. Jag misstänker att vi kanske får se lite mer kriminella element.
Det låter som det, va? Den är regisserad av Samuel Fuller och vi ser Richard Widmark och Gene Peters i huvudrollerna.
Mm. Perfekt. Då ska vi gå ut i solen då?
Lämna det mörka hålet som är Robert Rictum och försöka se dagens ljus.
Ja. Det var det.
Ja. Vi får tacka alla som lyssnar för att ni är med oss ner i den här resan mot avgrunden. Hoppas ni är med oss igen om 2 veckor när vi ses igen.
Ha det bra tills dess. Vi hörs.
Ha det fint.
Hej.